Du lyssnar till Nya vänner gamla fiender, sjunde delen i serien Sagan om Katarina av Olof Svedelid, inläst av mig Anna-Maria Kjell. Kapitel 1. Hur mycket en greve Gripenklo försäkrat Katarina att hon var lika mycket värd som andra, mer värd, mest värd, visste hon att det var fel. Hon var inte ens en sparv i tranors dans, inte ens smuts under vagnens hjul, inte ens en viskning i en kör, för en sparv, en fläck, en viskning ingick ändå i ett sammanhang, hörde till en gemenskap, medan hon var utanför de värderingar, normer, stil, utseende, prakt som kännetecknade kvinnorna som just nu fanns runt omkring henne. Och männen som samlats för kanstöperier i ett annat rum. Utanför som skild av en mur högre än Babels torn. Tjockare än svenska urberget. Bredare än därifrån och till evigheten. Visst var hon formellt gift med en greve Gripenklo. Och lika formellt således grevinna. Men aldrig hade hon känt sig mindre adlig. Och aldrig mer sett sig som en tistel vuxen i smuts och ävja. Hon, född Katarina Duva, i armod och misär. Med en mor som lämnade henne till ett barnhem för att sedan avlida någonstans i fattigmyllret. Med en uppfostran som i ett tukthus där hennes outtalade hopp om mänskligt bemötande hårdhänt och varje dag bankades och rappades ur henne. Ingenting var hon och ingenting skulle hon bli. Utan rättigheter och i stort sett rättslös. Förutbestämd till tjänandets lägsta nivå. Hennes lott var att bli hunsad och slagen. Föraktad och förmjukad. Att leva en stund på de knappaste av villkor. Och därefter dö i ödmjuk tysthet. Och vräkt i de anonymas massgrav. Så hade det tätt sig och utvecklat sig. Först flera år som piga i ett borgarhus i landsorten där ekonomin grävts ur och därmed arbetet för henne växt när övrigt tjänstefolk fick gå. Frun i huset vände sitt missnöje mot henne och hon krävde att mannen skulle piska latmasken ur det lata stycket. Vid konkursen smugglade i alla fall den samvetsplågade mannen till henne ett rekommendationsbrev till en avlägsen släkting i Stockholm, den osannolikt rike affärsmannen Johan Loe. Som i feber mindes hon hur det gått. En förlamande vinter efter tredje årets missväxt. Hon fick arbete som skänkpiga hos Loe och därmed värmen och maten. Men det pris hon tvingades betala för det frälsta livet var så högt att även en ointresserad och aldrig lyssnande gud skulle ha rörts till tårar av hennes böner om att få bli lämnad i fred. Men det blev hon inte. Hennes öde var att vara leksak åt en likgiltig Loe som såg henne som ett stycke kvinnligt kött att göra vad han ville med. Som person och människa angick hon honom inte. Han såg henne inte på det sättet, märkte henne inte. Men hennes ömkliga försök att slippa undan hans våldsamheter retade upp honom till ursinne. När hon blev med hans barn misshandlade han henne så att det försvann på ett för honom naturligtvis. När hon klagade hos fru Anna Loe arrangerade han så att hon blev anklagad för stöld och fälld genom falska vittnesmål och dömd till döden. En dom som lindrades till att vara fastkedjad vid en latrinkärra och samla ihop gatans orenligheter tills hon kunde betala utdömda böter, vilket innebar livstid för en som inte ägde det rödaste öret. Staffan Humbla, en finlämmad bagare som blygt och försynt förälskat sig i henne, befriade henne från kedjan och lät henne bo i bagarhuset med hans mor Anna och brodern Bengt. När hon kommit ur sin sinnesvillhet ville han gifta sig med henne och efter lång tid gick hon tveksamt med på det. Hon var inget att ha för en man med medborgerligt förtroende.